Ja, välkommen till Efterspelet, podden som spelas in direkt efter spelet. Idag har vi spelat Artisans of Splendent Vale och vi som har spelat det är jag, Kalle.
Jens.
Och Åsa.
Ja, vad säger du Jens? Ska vi börja med lite kalla, hårda siffror?
Ja, jag hoppar direkt in på BoardGameGeek och kan rapportera att Artisans of Splendent Vale har fått 7,9 i betyg av 10 möjliga. Det är ju för sig bara förvånansvärt kan jag tycka att det är bara 258 personer som har röstat. För att det släpptes ju ett år sedan det här spelet. Det har 45-90 minuters speltid och redan där så kan vi ju sätta en liten, en pin i det och komma tillbaka till. Spelet är för 2-4 personer, det är bäst på 4 personer. Utgivarna säger att det är för 14 plus, medans communityt har röstat fram att det är för 10 plus. Och det kan jag ändå förstå. Ja. Komplexitetsgraden är på 2,6 av 5 möjliga och det är designat av Nicky Valens. Och om man inte känner igen Nicky Valens sen innan så kan vi ju bara nämna att några av hens mest kända spel som varit inblandade i är Mansions of Madness, Second Edition, Legacy of Dragonhold, Eldritch Horror och Fog of Love.
Många tungvältare hör jag.
Ja men absolut, Det är mycket så här kioskspel.
Jag är och uttalningskioskspel också.
Ja.
Jag är ju själv lite av ett fan av Mansions. Det är ju gått till den nivån att när jag skriver min på min mobil så rättar den till mom, som alltså är förkortningen för Mansions of Madness.
Oh. Jo, men det är alltså det Nicky är duktig på är ju historietunga och liksom temadrivna spel och det är ju Artisans of Splendent Vale är ju ett sånt, men Kalle, det är ju du som har ägandeskap över vårdnadsskap över spelet, så jag tänker att du kan få förklara vad det går ut på.
Ja, nej men precis. Jag köpte det här spelet. Jag tänker jag börjar i den änden. Jag höll koll på det här spelets Kickstarter-kampanj. Jag var väldigt sugen. Jag har inte spelat jättemycket den här typen av spel. Men det som drog in mig från början var illustrationerna och liksom den lore-förklaringen som fanns med i Kickstarter-kampanjen. Jag tyckte det var spännande. Ett så här kampanjigt samarbetsspel som handlade om olika konsthantverkare som äventyrar tillsammans och utvecklar sitt konsthantverk. Så det var spännande. Vad spelet går ut på? Ja, det är, vi är upp till 4 utforskande hantverkare. Nu spelar ju vi 3 personer, så en konsthantverkare fick lämnas kvar hemma bestämdes av Åsa vem som fick stanna hemma.
Ja, det var Åsa som lämnade en person.
Det har varit ett himla guilt-trippande kan jag berätta.
Och det var det första som var roligt med spelet. Det här utforskandet sker genom att man tillsammans egentligen läser högt ur varsin sagobok som innehåller liksom samma historia för alla fast med vissa unika inlägg för varje karaktär.
Ja, det tyckte jag var en snygg detalj för att det är som du är inne på, ett lite choose your own adventure-bok.
Ja.
Så man får en paragraf och sen börjar man läsa den. Men det som jag tycker, och sen kan man komma till uppföljning eller liksom slutfraser på den paragrafen och då kan man vara att den här personen ska först läsa och sen är det nästa person som hakar i, så att man får väldigt boken tar en väldigt mycket i handen och förklarar så här går storyn till och det är det här som händer. Men det som jag tyckte var snyggt och där man fick en egen agenda, det var när man kom fram till en karta i boken, för då har de här kartan olika nummer och om man går till den paragrafen som stämmer överens med det numret så får man då svaret på vad som hände när man utforskade den delen av kartan. Och där fanns det nummer som var unika för de olika personerna, som vissa nummer fanns bara i min bok och vissa fanns bara i Åsa. Så det tyckte jag var en snygg liksom player agency, att man var tvungen att fundera på, ja, men vill jag göra det där? Är det bara jag som kan göra det där? Hur går man vidare med den informationen man får?
Om vi är inne på lite, du touchade på lite on the nose grejer där i början, att boken håller den i handen. Alltså det är lite on the nose i den här ibland, men alltså in a good way. Det är ju också i början när den, så är ju boken väldigt tydlig, vi läser den första delen och så nedanför så står det en tvåa. Och när man börjar läsa där så står det stopp, vi har inte sagt att du ska läsa någonting mer. Vilket vi uppskattade, tror jag.
Ja, absolut.
Och sen det här med att det också stod, när man kom in kanske på tredje paragrafen eller någonting. Och det låter som att de är direkt efter varandra, men det är de inte riktigt. Det händer lite shit emellan. Då står det så här, as a team, we're a team, we're doing things together, we're making a choice, dude. Alltså att de jobbar utan att det riktigt är ett uppstartsäventyr. Vissa av de här spelen som har kommit på senaste har ju liksom att man börjar med, okej, nu ska vi testa. Nu ska vi göra en liten testis och så lär vi oss reglerna och sen kommer det stora. Så är det ju inte riktigt här, men de håller ju handen lite mer, lite så här, kom ihåg guys, vi gör det här tillsammans. Ja. Stopp, nu slutar vi läsa. Och sen, nu har vi bara spelat en äventyr här, men jag tänker att de släpper lite på det, och det tyckte jag, det är en bra nivå för mig, att det är, jag har hängit emot de här introduction-äventyren eller så, jag har inget emot dem, men det här var liksom ett ännu snyggare sätt att göra det på något sätt.
Ja, men det kändes som att, som sagt, man blir hållen i handen, men sen de där det trygga handhållandet ledde snabbt till att man bara blev nedslängd i den djupa änden av poolen.
Ja.
Jag vill bara liksom backtracka lite, för att när jag har beskrivit det här för andra personer så har jag gjort det som att det är en kombination av Gloomhaven och Stardew Valley.
Mm.
Det andra känner jag inte till.
Stardew Valley är ett socialt sim på datorn som man spelar en person som har tagit över sin bondgård, eller tagit över en bondgård av sin typ farfar, tror jag.
En släkting.
Mm. Och sen tar man över den bondgården och sen springer man runt i byn, träffar alla personer som bor där, formar liksom relationer, vänskaper och romanser med vissa, och sen går man tillbaka till sin gård och odlar och tar hand om grödorna och liksom skördar och sår och tar hand om den delen. Så att det är uppdelat på den här farmar-delen och den sociala vänskapen i byn.
Det är alltså digitalt spel?
Ja, men ja, det har också kommit som ett brädspel nu.
Okej, det förklarar för jag inte kände till det dock.
Mm. Ja, men brädspelet borde du känna till.
Ja, men nu gör jag det.
Ja.
Mm. Så att det kom ju nu, så att...
Nej, det har kommit för kanske...
Nu. Ja, det kom nu.
Ett halvår år sedan, tror jag. Ja. Artisans of Splendid Vale har ju då också den här Gloomhaven-delen.
Vi kanske ska förklara den också eftersom att jag fick dig att förklara den första.
Ja, så Gloomhaven-delen är då den lite större kampanj... Men det kanske snuddar åt legacy-håll där ändå. Ja. För vi kommer ändå ha klistermärken som man sätter på saker och förändrar, och man tar skador på sina karaktärer som liksom lever vidare in i nästa story.
Och utvecklar sin karaktär lite som ett rollspel.
Ja, och sen har man en...
Experience points.
En stor global karta som är uppdelad i ett... rutnät. Och sen kan man djupdyka på de enskilda platserna och säga, jag vill utforska den här platsen.
Och det är ju väldigt likt Gloomhaven, den första versionen av Gloomhaven.
Så det som vi upplevt idag, det är att vi har börjat läsa och kommit in i storyn, och sen fick man öppna den första uppslaget av den här, vad kallas den, actionboken.
Det vi har gjort i sin helhet idag är att vi har ju spelat dag 1 av den här kampanjen, från början till slut, från frukost fram till avslutande av dagen.
Ja, och då är först liksom man läser lite grann för att komma in i storyn, och sen öppnar man upp den här actionboken som är kartan. Och kartan, den tyckte jag var snygg, att då löper liksom initiativordningen för både de spelarna man är, men också fienderna löper längs överkanten. Och sen finns det ett eget uppslag som förklarar olika stats och vilket mål man ska uppnå. Och sen är andra halvan av uppslaget kartan man befinner sig på. Och det är ju, i och för sig inte Gloomhaven, det är väl Yossel Lion som
har... Ja, precis. Jag tänkte säga det. Vi ska förklara att det är två olika kartor vi snackar om nu. Det ena är kartan som, du som känner till Gloomhaven vet att det finns en stor karta i original Gloomhaven där du ser vilka olika missions som finns att utföra. En sån karta finns här också, det är bara att den är ihopvikbar, väldigt cute. Och sen så finns det också, du som har spelat Gloomhaven, Jaws of the Lion, där man istället slår upp äventyren i en bok. Mm. En sån bok har vi också här. Så att det finns två kartor, och den består då av kartor där vi har fights lite som i både Gloomhaven, Jaws of the Lion och original shit.
Ja, jag tänker om man har spelat någon av de Gloomhaven-versionerna så kommer man känna sig hemmavan i det här. Det är, det är inte så att det liksom gör någonting helt unikt.
Det finns ju även de här från Plaid Hat Games, Stuffed Fables och Familiar Tales.
Och Forgotten Waters och hela deras liksom Crossroad-system. Precis. Har det upplägget. Ska vi börja på vad vi tyckte om kartan och striden och liksom mer action-delen, och så kan vi gå över i bokdelen sen?
Ja, men det verkar som ett vettigt...
Men är inte fight-delen, är inte den starkt kopplad till bokdelen då? Eller vilken bok menar du? För det är också två kartor, var den ena är en bok. Och sen har vi en bok som inte är en karta.
Jag menar den här ungefär 2 timmarna som vi spenderade först i spelet med att slåss mot lite meeples.
Ja, det är den boken.
Ja, som vad, vi tyckte, vad vi tyckte om den.
Var det det vi skulle göra först eller sist?
Ja, det tycker
först.
Vi tar nu.
Ja, okej. Okay. Ja, men då har jag grejer. Ja. Behövde bara dubbelkolla. Två böcker, två kartor, var en av dem är samma. Men precis, då är det... Ja, då så, precis, vi slår upp det äventyret som vi har kommit fram till genom våra sagoböcker. Och så börjar vi slåss. Och här gjorde jag en liten snabb liknelse med att slåss i Gloomhaven, vilket är delvis sant. För i Gloomhaven slåss vi med kort och siffror, ja, som finns i, ja, kort. Men här slåss vi med tärningar. Tärningarna har unika karaktärer eller unika symboler på sig.
Ja, det är inte
sig.
Siffror. Utan...
Nej, utan det är symboler som, ja, då har en betydelse. Och det var ju lite en grej jag reagerade på. Jag tyckte det var svårt att hitta den betydelsen. Det stod på ett ställe i regelboken som jag hittade, som jag behövde fota av för att jag behövde kolla varje gång, för att mitt minne är sisådär just nu. Ja, vill någon fortsätta därifrån?
Jag funderar på, alltså, vi kan som sagt börja med vad vi tyckte om tärningsmekaniken, för den var väldigt central. I starten av liksom ett encounter så Kalle, du tog typ 8 tärningar och la in i en gemensam tärningspool.
Ja, och minns jag rätt så var det så att det kommer alltid vara 8 tärningar när man inleder en encounter.
Ja.
Tar 8 utav de tärningar som finns, man slår dem och det är ens dice pool från början. Och från den poolen så kommer man sen ta tärningar för att utföra handlingar. Man kommer också lägga till tärningar där. Dels så lägger man till 3 tärningar i början på sin tur.
Ja.
Och man lägger också till tärningar där som följd av olika effekter som attacker eller kort kan ha.
Mm. Och jag kan, efter det här första encounteret vi har haft, så kan jag uppleva mig lite kluven. För jag tyckte att det var en liksom snygg och enkel mekanik att komma igång. Men man tar 8 tärningar, slår dem. På starten av sin runda så slår man 3 tärningar och lägger till dem i poolen. Och sen spenderar man de tärningarna för att aktivera actions utifrån vad man har framför sig. Och det hade vi lite så här specialgrejer, att eftersom jag spelade en karaktär så var en symbol på tärningen betydde någonting speciellt för mig gentemot vad den betyder för Åsa och Kalle.
Ja, just det.
Och det tyckte jag var snyggt. Men sen var det väldigt mycket admin i hur man skulle hantera de här fienderna.
Precis, det var damage admin. Och...
Ja, precis. För att då, och jag är också lite kluven på det. För att det var liksom snyggt att det var inpräntat på kartan vem som aktiverades när. 2 eller 3 fiender och sen var det en spelarkaraktär, sen var det 2-3 fiender, en spelarkaraktär, 2-3 fiender, sen fortsatte det så. Och när man kommer till en fiende så tar man och slår en tärning. Symbolen på tärningen visar vad fienden vill utföra och sen gör man det liksom så gott man kan. Och det jag inte hade förväntat mig, det kanske ni liksom hade en annan inställning till, men det blev ju brutalt snabbt.
Ja. Ja. Jag hade väl kanske inga jätteförväntningar i det avseendet. Jag hade nog inga direkta tankar om hur det skulle se ut när vi gick in i spelet. Annat än jag trodde nog att det skulle vara lite snällare.
Ja, för
så här i början.
Kollar på framsidan av lådan så ser den ju väldigt mysig ut.
Men jag menar,
och också lite kluven till själva skadesystemet. För att vi har 6 stycken liv. Och när man slår i taket och tagit 6 stycken skada, då får man dra ett kort som ger en permanent skada som man sen får leva med. Åsa, du fick
ett
till exempel typ 3 stycken sådana skador.
Ja, precis.
Och nu får ju du, nästa gång vi sätter oss och spelar, så kommer din karaktär ha lite så här skavanker från det här partiet.
En av de skadorna gav mig ett klistermärke som jag klistrade på min bilden på min karaktär, vilket gör att det är liksom en faktiskt synlig skada, ja, också.
Ja, men det var också väldigt snyggt. Men jag blev lite orolig när jag märkte att shit, vi tar ju väldigt mycket skada. För att man kan, om man blir attackerad, så kan man ta, som en reaktion, så kan man ta en sköld från den här tärningspoolen och säga, men jag blockar antingen hela eller delar av den här skadan beroende på hur mycket man kan blocka. Och det visar sig vara väldigt viktigt. Att liksom se till att de tärningarna fanns där. Jag blev lite fundersam när jag märkte att, ja, men Åsa har nu tagit 5 av 6 skador och det kommer 3 till. Jag har tagit 4 av 6 och jag kommer bli attackerad härnäst. Kalle, du klarar lite bättre för du stod lite grann på avstånd, men du började också liksom ta skador.
Ja.
Jag vill också bara put to the record att alla skador, de första skadorna på mig skedde medan jag var på toaletten.
Så. Ja, men det är för att du springer på toaletten hela tiden. Om man bäddar sin säng så får man ligga i den.
Om man kissar i sängen får man ligga i den. Ja. Fram till den punkten hade jag lyckats hålla bort alla skador, det är bara det jag vill säga.
Ja, precis. Så jag blev lite orolig om det här liksom mysiga, trevliga. Vad jag hade förväntat mig skulle vara ett mysigt, trevligt, lite Stardew Valley liknande. Liksom. Man går och samlar lite resurser ute i skogen och så går man hem och syr ihop dem till en ny trä rejäl kjol eller någonting. Sen helt plötsligt blev en Darkest Dungeon grej där man hela laget skulle dö och försvinna på tutorial avsnittet.
Ja.
Och här, alltså, för jag tänkte inte riktigt på detaljerna på så sätt, men jag tror att det jag reagerade på, som jag känner har landat eller fastnat hos mig, det är nog effekten av allt det du säger. Och det är nämligen att det här första fighten, eller vad vi ska kalla det för, det första encountert var det ju generellt. Att det för det första var en fight, att det dessutom var en väldigt tung fight, som du säger, gav mycket skada. Och var lite för lång. Alltså den upptog ganska mycket tid. Och för att vi ska ju, på sätt och vis, så är det fullt förståeligt, för att vi ska samtidigt lära oss, vänta, hur funkar fighting?
Men jag vill förstärka din poäng genom att sticka in information, för Boardgame Geek säger 45-90 minuter speltid.
Och det är på själva encounter eller själva fighten?
När vi öppnade encounteret så stod det ju i boken 80-120 minuter.
Mm.
Och det tycker jag är lite tungt för liksom den första fighten.
Ja, om för den hade varit 45 minuter.
Ja, ja, för att ovanpå speltiden, antingen så måste man inkludera eller inse att ovanpå den så kommer det vara blädder.
Ja.
Och det kommer ta upp ganska mycket tid. Det kommer vara mycket vad vi kallar downtime, alltså tid per spelare. Och som du var inne på, Jens, alltså vid varje spelning så att säga. Och som du var inne på, Jens, så är det mycket damage, alltså damage admin kopplat till the baddies.
Ja.
Vilket det var nästan längst downtime. Och sen skulle man dessutom kolla upp, aha, vänta, nu kanske vissa symboler betyder någonting lite annorlunda här än vad det gjorde när vi hade det i våran dice pool. Och då drar det ut ännu mer på tiden, och så är det svårt att veta om de har räknat in det i sin tidsangivelse eller inte. Men det för mig blev lite för tungt från perspektivet, lite för långt och lite för mycket damage för det första encountert.
Ja, jag märkte också, jag var ju ansvarig för att ta hand om fienderna, och i den första liksom, tredjedelen av encounteret så tog jag lite mer genomtänkta beslut. Att tänka, ja, men den ska nog flytta dit, och liksom, om man ska rollspela lite grann så känns det väl bättre om den skyddar sig bakom den här stenen och sen attackerar. Men ju längre tid det tog, ju snabbare ville jag liksom bara gå igenom den där och se, så här blir det. Och det var därför jag också började dela ut liksom, både skada, för att jag märkte att ja, det här kommer bli en attack. Eller jag gav sköldtärningarna, ja, men du vill nog använda den där, och blev lite så alfa spelare bara för att jag ville hålla uppe tempot.
Och som ni märker så var det ju Jens som var ansvarig för damage admin för specifikt the baddies.
Det var därför Åsa tog så mycket skada och jag inte lika mycket.
Jag tror du kan säga att det var därför Åsa gick på toaletten. Ja, kanske precis. Båda gick och grät.
Så det var det var en liten röd flagga som började hissas.
Ja.
Och fram till den punkten ska vi bara säga att då är det ju, fram till den punkten så har ju det här spelet varit ett väldigt gulligt litet, en liten PK-saga.
Ja,
vi precis. Kan komma in på det sen. Vi sätter en pin i den också.
Ja, men sen när vi kom fram till slutet på dagen och man fick lite mer förklarat för hur hanteras skador i spelet generellt, så började jag hålla ner den röda flaggan.
Ja, då blir det gullig PK-saga igen.
Jo,
och då blir det en intellektuell PK-saga. Blir det
jo,
då.
Precis. För att om man har de där skadorna, jag hade en, vad heter det, sprained wrist. Fick jag.
Ja, just det.
Och då har den ett värde på 5 som liksom original, hur mycket det här skadan betyder för mig eller hur ont det har gjort eller vad det nu är för någonting.
Hur mycket påverkar den, gissar
jag. Ja, och i slutet av dagen så sjunker det till en 4.
Ja.
Så att de 4 dagar till så är den läkt.
Ja, jag tolkar det som att man är lite med en drama queen i början. Ah, ja. Och sen så inser man att okej, om jag bara sitter still.
Så när
och sen började läka.
När den delen av systemet liksom kickade in så blev vi också, ja, men de här skadorna, visst, de är jobbiga just nu, men de kommer försvinna.
Ja, men precis, det kommer att läka. Ja, apropå den grejen, speltiden, hur lång den kan, som sagt, det här 45-90 minuter tycker jag, det kan vi hoppa över helt och hållet som BGG anger. 80-120 minuter för den första actionscen refererar de till det som i spelet. Det är mastigt.
Ja, det är lite saftigt.
Jag inser att vi ska också komma ihåg att det är Nicky Valens. Alltså, det är ju samma sak med Mansions of Madness. Där står det ju också så här, det här ska ta någon timme. Sitter man där 3 timmar senare.
The other shoe i det här är ju sen den här bokdelen när man läser paragrafen och gör de valen. Så att det är egentligen spelet är ju uppdelat till 2 liksom halvlekar. Man börjar läsa lite grann för att komma fram till en actionscen. Man spelar den actionscenen och sen läser man i boken för att ta reda på vad det som har hänt nu.
Ja.
Och den delen tog ju också typ, jag menar, vi började kanske lite innan 2.
Ja.
Och sen var vi färdiga ungefär klockan 6.
Ja.
Så det är liksom 4 timmar.
Ja, precis. Och nu har inte jag järnkoll på om det kan ha varit typ 2 timmar den där encountern tog, men det känns som det var ungefär 50-50.
Ja, ja, men precis.
Om man i läsdelen då, sagoboksdelen, också räknar in att det var ganska mycket admin där också. Det är ja. Ett ganska admin-tungt spel med att skriva upp på kartan att vad det här stället heter och föra lite dagbok på sin dag, att det här har hänt för framtida referens. För vissa saker kanske inte kommer kunna hända dag 3 om man inte har bokfört en specifik händelse på dag 1.
Nej.
Och sådana grejer.
Nej, det dök ju upp redan nu att vi hade ett alternativ där vi kunde jaga en viss grupp person eller individ, eller så kunde vi välja att inte göra det.
Och utforska något istället.
Ja, och beroende på hur vi gjorde det valet så kom man sen fram till andra val som sa, om du har gjort det här så är det här möjligt, om du har gjort det här så är det där möjligt. Så redan nu så börjar det liksom förgrena sig och öppna upp sig. Men innan vi går liksom hela vägen in i den här bokdelen, vad är vår slutbedömning om stridselementet i spelet?
Jag tror jag landar i, inte någon slutbedömning blir det ju per
definition, utan
det
blir intryck,
mer ett första intryck, att jag tror att striderna kommer vara roliga när det inte är så mycket att okej, men vad händer då? För det ska jag säga, då glider jag också lite in på regelboken, för det var jag som satt och höll i den. Jag hade flaggat lite inför spelomgången att jag har inte, som är brukligt för våra spelomgångar, lärt mig hela regelboken utan till, kommer förklara den i sin helhet för er, och så kör vi. För att den är bra nära 40 sidor och det är massa underparagrafer och grejer. Så jag sa det att vi börjar med det här i början och så börjar vi läsa böckerna och sen så löser sig mycket nog på vägen. Och det gjorde det. Det var, ibland så var det ganska snällt regelmässigt med att det förklarar att nu har du gjort det här så nu gör du det här. Medan i andra lägen så tyckte i alla fall jag är inte van vid att läsa regelböcker till den här typen av spel, att det var väldigt så här icke-intuitivt vart man hittade viss information i regelboken. Ibland baserat på hur regelboken var uppbyggd och ibland baserat på bara mina egna förutfattade meningar om vart information borde finnas. Men när man har kommit förbi den humpen, om jag skulle se striden som bara striden och klippa bort alla gånger som jag sitter och bläddrar i regelboken, då tyckte jag att det var ganska kul. Då var det väldigt liksom, det kändes väldigt, jag pratar ofta om nerv, den grejen, att det kändes så här, oh, det här blev spännande, speciellt eftersom jag antog att men det här blir en enkel liten fight, bara för att lära sig hur de olika ikonerna funkar. Och så blev det väldigt snabbt så här, aha, nej, titta, Åsa är ju helt
döende,
helt åt helsike.
Ja, lite manglad.
Ja, och då, ja, men det väckte mycket nerv, även om det också liksom ändrade kanske tankarna man har inför att fortsätta den här kampanjen. Inte huruvida man vill det, men mer bara att oj, det här kommer vara ett stålbad lite grann.
Ja, men jag är nog lite i samma båt. Jag tyckte att tärningssystemet var enkelt, relativt sett. Speciellt i förhållande till större och mer komplexa spel som typ Gloomhaven. Så var det, man slår tärningen, man spenderar från 4 actions och sen ser man hur det går. Men jag märkte efter ett tag, en av actionerna som man kunde utföra var att man kunde vända en tärning i den gemensamma poolen till en valfri sida. Och efter ett tag så märkte jag att jag spenderade mina 2 actions på att vända dem till liksom sköldar, så att det fanns sköldar att försvara sig med. Och sen var min tur slut. Och det var inte jättekul de gångerna, men det var också bra att göra dem. Så att jag hade kanske velat i det här första partiet att man typ hade 3 actions att göra. Men jag tror att kommande partier, när vi alla är lite mer samkörda på vad våra karaktärer kan, och när man har börjat få låsa upp nya liksom förmågor och färdigheter. Och Åsa, du fick ju sätta ett nytt klistermärke på din action, character sheet med ny action.
Hade ny defense.
Ja, och jag har börjat arbeta mig i vägen mot en grappling hook och en arm blade och sådana saker. Att när de sakerna börjar komma in i spel, så tror jag att den här ändå robusta grundsystemet för striderna kommer liksom lyfta mer.
Ja.
Så att jag ser fram emot att köra det flera gånger. Men som Kalle antyder, så kanske man, det är ingenting man river av på en vardagskväll, utan man får se till att det finns tid åt det. Åsa, du som liksom bara sprang rakt in och ställer dig mitt i högerna av fiender, som du traditionsenligt gör i den här typen av spel, hur upplevde du att sen bli överkörd från 3-4 olika håll?
Jag vill bara säga då att jag må ha sprungit rakt in, men så länge jag satt här och administrerade min egen skada, så klarade jag mig från skada. Det var när jag behövde gå på toaletten, för det dricker alldeles för mycket te, som det plötsligt började regna skada. Jag vill bara säga det. Jag är inte skyldig till det här. Och precis, det är någonting som jag kör i den här sortens spel och som jag också uppvisade när vi spelade Stranger Things. Att jag bara sprang rakt ner i, liksom, i mörkret och så dog vi på två rundor. Mm. I det här spelet så har ju Nicky sett till att det inte riktigt går att göra så.
Nej.
Death by game.
Nej, det, alltså, på tal om Gloomhaven så tycker jag väldigt mycket om, även fast jag hintade om att det var en röd flagga som viftades eller höll på att höjas. Just att skadesystemet innebär att man dör inte när man slår i tak på livet, utan man tar en skada. Och sen fortsätter storyn och fortsätter partiet.
Ja, i Gloomhaven blir man utslängd ifrån den.
Ja,
sen, man finns kvar som karaktär,
ja.
Men man finns inte kvar i den... I den fighten.
Nej, men man kan då inte heller hjälpa till att slutföra sina objectives eller mission. Utan det blir en färdig person att hjälpa till att möta alla fiender.
Jag tror att i vissa, ibland kan det också vara så att, att man förlorar.
Mm. Och sen det brukar ju också vara en sån där generell grundregel i samarbetsspel. Att om en person dör så är uppdraget slut. Och jag tyckte att det här var en bättre lösning.
Ja, det kan jag hålla med om. Det kändes lite mer som att det har lite mer långsiktighet på något sätt.
Ja, så den här rollspelkänslan att det är en kampanj och att man får liksom leva med de valen och det kommer liksom bita en lite i arslet framöver. Men man behöver i alla fall inte resetta och starta om.
Nej. Vilket jag tyckte var snyggt. Jag tyckte de sålde den känslan väldigt bra när Åsa fick sin första skada.
Ja.
Och man såg lite efterdyningen utav det med att man får skriva upp en grej och det blir ett litet värde och ett klistermärke och hela den grejen som hände gjorde att man kände så här, men liksom man vill inte det där.
Nej,
det där verkar
nej.
Inget kul.
Ja. Och då jag började vända de här tärningarna till sköldar. Så att
men tyckte ja. Ändå att det var, men där tyckte jag ändå att det var bättre än vad det är i vissa andra spel. Där man liksom, alltså det var ju bättre än att försvinna ut ur spel. Ja. Och i synnerhet som det läker ut.
Ja.
Då får man verkligen den här långsiktiga, lite mer av både legacy-känslan men också kampanjkänslan.
Ja, mm. Ja men det tyckte jag var väldigt snyggt. Att de just läker ett steg i slutet av dagen. Och alla skador läker ett steg. Man behöver inte välja en som man liksom fokuserar på utan... De tickar ner. Men vill du ha mer om fighting?
Ja, men för att avsluta fighting-segmentet då kanske så kan jag säga att för mig så lever det här upp till mina bilder av, eller ja, min upplevelse av just fighting-segment i kampanjspel.
Ja.
Så som Gloomhaven etc. Alltså jag tycker att det lever upp till samma bild.
Ja.
Den bilden inkluderar dock att det är lite långdraget. Liksom.
Mm. Ja visst, jag kan väl tycka att själva kortsystemet i Gloomhaven slår tärningssystemet här lite grann på fingrarna. Men inte tillräckligt mycket för att jag ska hellre sätta mig... Man behöver inte kräva ner sig i dem. Men jag tycker att Gloomhaven-systemet kanske är lite snyggare. Men inte liksom ofantligt mycket snyggare.
Mm. Ja, jag tycker det är likvärdigt på sätt och vis.
Ja.
Alltså effektmässigt i alla fall. Även fast det är olika mekaniker. Så, är vi redo att öppna boken på precis, det kapitlet och öppna på bokkapitlet?
Ja, för som sagt, vi spenderar ungefär 2 timmar. Låt oss säga 1,5 med fighting. Och när den delen var färdig så fick man säga men nu när ni har gjort det här då kan ni läsa den här paragrafen i boken. Och då utser man en person till narrator och vi gjorde det kloka valet att utse Åsa för att Åsa bestämde sig för att ge karaktären en röst innan Åsa hade läst vad karaktären hade för personlighetsbeskrivning och det var helt fantastiskt.
Och jag vill bara säga att det här var ju dock innan vi kom in i fightingen. Så
jo visst.
Ja precis, jag gjorde en sån här röst och så var det så här, sa the big burly man.
Ja,
och då gjorde jag en perfekt. Sån här röst och då var det någon spenslig jäkel som pratade.
Ja. Så Åsa är vår permanenta narrator framöver. Kalle har fått uppgiften som liksom kartadministratör.
Ja, men precis.
Och jag tror att Åsa, du kallade mig Damage DJ för det var jag som delade ut allt det.
Ja, du är Damage DJ.
Så när man kommer in i den här storydelen så börjar narrator med att läsa text. Och sen kommer man till stycken där de ikonerna för de olika personerna finns med. Och sen är det då den personen som spelar den karaktären som får läsa nästa del.
Och här är det lite spännande för det innebär att de karaktärerna man har valt bort, de får vi aldrig, deras input får vi inte i de här historierna. Nej. Och det är svårt att veta hur mycket de spelar roll.
Mm.
Men det verkligen. Kan vara något litet val någonstans, men annars kan det mest, är det, eller ja, det ser ut som att det mest är perspektiv som man förlorar.
Och för att dra undan gardinen säger man så lite grann.
Du säger så nu.
Mm. Ja, absolut. För det här spelet, en del av mitt intresse för spelet kommer från sågningen som Bitter och Tysk gav spelet.
Ja, just det.
Och jag tror inte att de har spelat spelet, utan jag tror de har liksom har läst på lite online. De får jättegärna rätta mig om jag har fel.
Jag fick intrycket av deras, eller av Tysks egentligen, drapa om det här spelet. Att han har köpt spelet, tittat på spelet och bestämt sig för att det här spelet är ingenting att ha.
Ja, så kan
det
absolut vara.
Det är intrycket jag fick.
Jag tror att det här kan vara en av få avsnitt som jag lyssnar på, eller i alla fall började lyssna på. Visst är det det när, är det inte så att Tysk säger att han alltid har letat efter den här typen av spel som är bra.
Ja, men liksom narrativt drivna tematiska spel.
Och bestämde sig för att det inte, och ni menar att han inte ens ska ha läst det? Alltså?
Det vet jag inte, men den kritiken som lyftes var att det är ju bara att man läser böcker, alltså högläsning i bok för varandra.
Då kan jag säga till Tysk, skaffa en, en vän med berättarröst.
Ja, det blir och som inte liksom läser karaktärsbeskrivningar.
Som inte läser före.
Det lyfter det verkligen. Men till hans försvar, han har ju också rätt. För att de böckerna man får som hör ihop med sin karaktär, det är ju liksom en bok man får.
Ja, det är varsin fet pocket.
Ja. Och sen kan jag också tycka att eftersom, jag förstår varför de gör det, att de först har liksom narrator som läser en viss text. För då blir det ju som att spelledaren eller DM vid bordet vid en rollspelsscenario förklarar att ni befinner er på den här platsen för den här anledningen. Och sen kör man en miljöbeskrivning och sen säger man, du ser det här i bokhyllan som verkar lite intressant.
Mm.
Men sen så har de ju då satt specifika svar för de olika personerna som gör också att boken tar en i handen och säger, din karaktär reagerar på det här sättet.
Mm.
Och det tycker jag ändå, det är ändå som ett rollspel, det är bara att det är så här, hej, din karaktär är lite mer förgjord än att du har gjort den själv, och så här tycker du.
Ja, jag hade kanske hoppats, och jag förstår att boken hade varit så här dubbelt så stor, men att det hade funnits två alternativ.
Mm.
Att man får välja, jag vill antingen reagera på det här sättet eller på det här sättet. Mm. Men jag vet inte heller hur de skulle kunna göra det. Men det hade gett lite mer så här frihet i story-delen. Att man har agency över hur sin karaktär reagerar istället för att boken säger, så här beter du dig.
Ja. Och jag tänker att det är poängen.
Också, förlåt.
Jag bara tänker att det, eller jag uppfattar det nästan som att det är poängen. Att det är inte mer att vi ska ha agency, utan det är mer att de ska inprinta på oss hur vi är.
Ja.
Ja, och sen tänker jag också att vi har spelat dag ett av, jag har inte kollat supernoga på den där loggen, men jag tror dag ett av typ 50.
Ja.
Det kan hända att kommande dagar ger oss mer frihet, men att det här är liksom en väldigt väl dold tutorial.
Absolut.
Som gör precis det som Åsa sa, att så här är ni, så fortsätt med det. Men sen får ni välja hur ni vill vara som ni är.
Ja, men jag märkte att mitt intresse för att liksom ta sig igenom de här paragraferna sjönk lite grann. Jag märkte att men det är högläsning.
Mm.
Det är ju välskrivet och jag blev intresserad av storyn och jag vill se vart den liksom fortsätter. Men jag tänker, till skillnad från en, om man verkligen kör liksom ett genuint rollspelsscenario där man själv, det är en DM som har liksom preppat en story och sen får man reagera och sätta sig in i och svara på de sakerna som dyker upp efter hur man tror eller tycker att sin karaktär skulle bete sig gentemot det här, så är ju rollspelsscenariot en starkare upplevelse.
Ja.
Men om man inte har tid att få ihop ett rollspelsgäng, inte ha en spelledare som liksom vill rodda och köra och komma på den här storyn, om man inte känner sig bekväm med den liksom improvisationsdelen, så är det här ett jättebra alternativ.
Och sen så vill jag bara säga att det här är ju, den är ju mysigare, den är lite mer alltså madrasserad, höll jag på att säga, men det får man tänka på Galenskap, men lite mer mysig kudde än i alla fall de rollspelen jag har spelat. Med det sagt så hamnar man ju i händerna på den som skriver storyn, även i ett rollspel. Men alltså den var ju väldigt, alltså den är väldigt gosig, det är en väldigt gullig, den här Artisans Splendid Vale platsen vi är på. Det är en väldigt gullig plats där alla är så här små kulturtanter mer eller mindre.
Ja.
Och det är mycket ett hög, vad ska vi säga, PK-faktor, which I love.
Ja, jag tror jag sålde in det här spelet till Åsa. Vi diskuterade i våran liksom lilla chattgrupp som vi har i podden att om vi kanske skulle köra ett kampanjspel i podden, vilket skulle vi köra? Och så var det två stycken vi diskuterade fram och tillbaks. Åsa sa det att, nej men jag vet ingenting om Artisans. Och jag beskrev det då utan att ha gått igenom reglerna jättenoga. Men som ett Gloomhaven, fast det handlar om icke-binära konsthantverkare.
Mm.
Det var jag som.
Och sen, ja, där hade jag liksom köpt en röst på mitt nyinköpta spel.
Du förklarade liksom hela mitt Instagramflöde. Så jag bara, jag är med. Ja. I know this game. Mm.
Med den beskrivningen i åtanke, känner du att det är det du har fått?
Ja, det tycker jag. Jag tycker faktiskt det är exakt det jag har fått. Att det är så här härligt. Det är ju craft i centrum. Och så har vi lagt en liten... Jag använder ordet våt filt på fel sätt igen. Det tror jag gjort förut.
Ja.
Men en sån här mysig filt. En pläd. En
torr filt.
En torr pläd.
En torr så här värld med filt. Som alltså, man kan...
Ja, som precis mysig så. Fluffig värmefilt.
Ett könsneutralt kedjetäcke.
Ja, exakt. Som ligger runt den här craft-kärnan. Och det är fucking amazing. Och det ser man, hur ser man det då? Jo, men det ser man ju både lite i hur de har ritat karaktärerna, att man har försökt vara lite könsneutral i uttrycken, i själva bilderna. Att man har blandat, att man liksom inte har att man inte har tagit till sig av maskulina och feminina drag i de olika hantverken nödvändigtvis.
Nej.
Och så har alla pronomen.
Ja.
Och då,
olika.
Och olika pronomen. Vi har människor som är han, honom. Vi har någon som är she, eller hon säger man, hon, henne, förlåt. Du tappade
mycket du. Blandat språk.
Hon, henne och hen, henom som jag brukar säga. Eller hen, säger vi nog vanligare i Sverige. Och den spännande, vad var det nu? Zane.
Z och zer.
Zer var det med zeta. Zer. Vilket vi faktiskt behövde Caesar. Googla. Caesar, precis. Vi behövde ju googla den här. Och det verkar vara motsvarighet till they, them. Och... bara det. Eller jag tycker det är härligt att lära sig mer om sådana saker.
Och alla karaktärerna, eller jag vet inte om vi listade ut vilken din var, men min karaktär saknar en arm och han prostet istället. Kalles karaktär är blind. Vi tror att din Åsas karaktär bara var liksom hälsosam och en träningsfreak.
Ja, precis. Det som kanske skulle vara då, det är ju inte att likställa med prosthetic arm eller blind, men det är väl just det här med att den personen är mest onormativ på liksom könsuttrycksskalan.
Ja.
Men vi vet inte, ja, vi hittade inte riktigt något annat. Nej. Än så länge.
Nej, så det jag tyckte var liksom bra med den här berättardelen var att storyn var välskriven. Och det, jag väntar mig ingenting annat än Nick Vallen som är och skriver storyn. Hon är väldigt duktig på det.
Och styckena är ju ganska korta. Även om det blir blädder och mycket läsa så är det ju korta stycken. Det är ju inte så här 15 sidor.
Nej.
Och så går man vidare.
Men det var en, som du kallar en lårdump i början här. Det var väldigt mycket sånt. Så att jag kommer bli intressant att se om nästa parti är lika mycket eller om det då blir lite mer snävt och fokuserat.
Ja.
Och det jag också tyckte var väldigt snyggt var just det här med att när man kom till en karta och skulle utforska så fanns det vissa nummer som bara dök upp i en karaktärs bok som då var specifikt eller någonting riktat till den karaktären. Och om man inte då kollade på kartan och faktiskt engagerade sig i att...
Eller prata med varandra.
Utforska kartan, då kunde man lätt missa det.
Mm. Och om vi inte pratade med varandra hade man missat att vi hade olika siffror.
Ja.
Och de här olika grejerna, de kommer ofta från att våra karaktärer har olika perspektiv. Så som min är väldigt in tune med växtvärlden. Så att min karaktär kommer alltid bry sig om växter. Och bara, oh, titta, där är en konstig liten grönsak. Mm. Den ska jag gå runt och fram och pilla med. Och då för att komma till den här karaktären som jag tydligen valde bort. Då var det jag som hade svårt att välja mellan den här som hette Caesar, pronomen. Och en som var she, her och they, them. Och båda tilltalade mig väldigt starkt. Sist tog jag den här som pratade med växter. Den karaktären jag valde bort pratade med djur. Och så när jag vände på det sånt här litet, vi har ett litet bookmark vi får med. Så vi kan markera kartorna vi har varit på.
Ja.
Och när jag vände på den bookmarken. Då visade det sig att det var ju en groda där.
Ja.
Så jag gjorde ju helt rätt val. Som tog växtmänniskan.
Ja.
Och den som har missat det sen tidigare så älskar jag alla djur utom grodor. Eftersom att de är opolitliga. Och där hoppade den upp, opolitlig som den är. Här sitter man och bara helt ofrånkommande bara vänder på ett kort. Och så plötsligt bara kommer grodan. För att man kan inte lita på dem.
Nej, det kom som ett sånt där 50-tals skräckskrik.
Ja, ja, precis. För det var lite av en sån i skräckfilmer när något bara hoppar upp så.
Ja, vad heter den? Jumpscare?
Ja, precis.
Det är en del grodor som sysslar med det också.
Ja, men, och det är därför de är opolitliga.
Ja.
Mm.
Men Kalle, du som, precis, ja. Vad är din känsla på det?
Ja, nej, men min känsla på det, jag var lite inne på samma linje som du pratade om när vi började läsportionen utav det. Att säga, oh, det här känns som det kommer kunna bli mycket av det här. Ja.
Mm.
Och bävade väl kanske lite för...
Det blev ju också typ en och en halv timme.
Ja, men mycket av den en och en halv timmen, där jag bävade så klickade det helt plötsligt när vi första gången fick en prompt om att gå till sida bla bla.
Mm.
Och hittade, istället för en paragraftext så hittade vi en karta.
Mm.
Med en bild med liksom, det var ett rum då, så runt om i rummet så fanns det siffror och grejer man kunde utforska. Och där såldes hela konceptet till mig på något vis. Mm. För att jag tyckte att det så himla väl förmedlade att ja, men nu är vi tre individer, vi är en grupp, men vi är tre individer, vi är i ett rum och vi utforskar det på olika sätt. Både genom att vi fick liksom olika siffror på vår faktiska karta, men också att det var den här grejen. Ja, men jag utforskar på mitt sätt, jag letar min karaktär, då, som, och det ska jag också komma till apropå läsdelen. För det har ju också gjorts nu i första partiet att etablera de här karaktärerna lite, berätta vilka de är, man har fått en uppfattning. Jag älskar min karaktär, om något. Om ni låter någonting hända med min karaktär så kommer jag mura in er i en vägg. Det är, ingenting får hända med henne.
Då vet vi vem vi ställer i första ledet i nästa konfliktparti av spelet.
Ja, ni kan höra mer om mig i valfri True Crime-podd i framtiden om något händer med Soraya. Soraya håller på med runor och grejer. Och hon är som sagt, hon kan inte se. Så hon känner sig fram väldigt mycket och det förmedlades väldigt väl i de stycken av texten som jag läste själv.
Absolut.
Och jag tyckte att det var en så kul grej, för det blev mycket läsning. Men det var också så här att men här ska jag bläddra till paragraf nummer X. Liksom. Och så gjorde jag det och så hittade jag något. Och det blev spännande och kul. Helt plötsligt så låstes den delen av spelet upp för mig. Att det här kommer ju bli jätteroligt.
Mm.
För att det blev som den bästa tänkbara versionen av en sån här väldigt eget äventyrbok. Jag tyckte det var jätteroligt.
Mm.
Och sen var jag ganska såld. Både för att som sagt, jag föll väldigt mycket för beskrivningen av den här världen som vi är verksamma i. Men också min karaktär och mitt band till de andra karaktärerna. Jag tycker de gör det väldigt snyggt. Att i de här sagoböckerna, alla karaktärer får en varsin. Och den börjar med en sida där min egen karaktär beskrivs då. Liksom väldigt från mitt eget perspektiv.
Mm.
Men sen också en sida var det om alla andra karaktärerna, vad jag tror och tycker och tänker och känner om dem. Så att de beskriver inte liksom bara sakligt vilket band man har, utan också vad det bandet innebär för hur man ser den personen. Ja. Och det tyckte jag var jättefint genomfört.
Ja, det var väldigt snyggt.
Det är lite som en sån där Mina vänner-bok som jag vet att jag hade som barn.
Jag tror både jag och Kalle såg lite fundersam ut.
Eller? Okay.
Nej då,
såg igenkännande ut. Jag såg fundersam
ut. Jens såg fundersam ut.
Jag har också 4000 barn, så det hjälper kanske.
Ja, och jag hade inga vänner när jag växte upp, så att jag hade inte en sån bok.
Men, och jag hade inga böcker.
Jag är tydligen uppvuxen i lyx jämfört med
böcker och vänner.
I den gyllene medelvägen mellan böcker och vänner.
Nu ska vi få höra om Åsas privilegierade uppväxt.
Ja.
Jag fick nog vänner ganska sent dock, men vi lämnade det till en annan podd. Därför satt jag med Mina vännerbok ganska sent i livet. Det var när jag var 22, nej. Det är Mina vännerböcker, då skriver man så här namnet och man tycker om det lite olika så. Fast det var liksom the mansplain version, mitt perspektiv av Mina vänner. Lite mer dagbok kanske.
Ja, men jag tyckte den delen var snygg. Den här relationsbyggandet mellan karaktärerna var väldigt bra gjort. Och jag tyckte att det var snyggt de här. Även fast vi upptäckte att det var ett false choice narrativ. För att vi kom till en plats. Sen valde vi första gången att gå med min lösning på det här problemet. Och sen kom vi tillbaka till samma plats igen och testade. Men vad skulle hända om vi tog det här alternativet? Och sen insåg vi att även om vi hade följt Åsas karaktärsval så hade vi kommit i det fallet. Nu vet jag inte. Ja. Det stämmer så för alla. Men i det fallet hade vi kommit fram till samma lösning. Och sen har vi också Tusse på golvet som ligger och vill bli lite kelad med.
Och så fort jag tittar på Tusse så blir han tyst. Men så fort jag vänder bort huvudet så Så börjar han låta som en liten gris.
Jo, nej, men jag var också imponerad av någonting, så jag ska försöka beskriva liksom spoilerfritt. Även om det inte gav bort någon enorm grej så vill jag inte helt. Men den första kartan vi hittade letade vi runt på. Jag tror det var med det som det gick upp för oss, eller i alla fall för mig, att vissa utav siffrorna på kartan fanns bara på min karta. Mm. Jens och Åsas identiska kartor inte hade den siffran. Så då förstod jag att okej, det är något som bara jag kan följa. Jag följde det, fick en prompt som ledde mig till att hitta någonting som var lite dolt, lite hemligt. Mm. På ett sätt som var väldigt roligt genomfört och gav väldigt mycket så här, kolla! Så, där, så att jag liksom satt och visade min bok för de andra. Att bara så här, kolla vad snitsigt!
Ja men det var
jättekul.
Väldigt snyggt.
Och där vill jag också säga att i de fallen, då fanns ju alla andra kapitel, de som vi skulle läsa tillsammans, de fanns i alla tre böcker. Det är min mage som kurrar. Det är inte det, hunden. Men de delarna som så att säga bara syntes i din kartbild exempelvis, Kalle. Mm. De texterna som det refererade till, för då behövde du bläddra till 253 eller något. Och då fanns ju den texten bara i din bok.
Ja.
Och samma sak, så mina perspektiv finns bara i min bok, Jens perspektiv bara i Jens bok.
Ja, det här då ledde fram till, det var att vi utforskade den här platsen vi hade kommit till. Och sen efter ett tag så kom vi till punkten där boken berättade att dagen är slut. Och då kom vi till liksom bokslutet för dagen.
Ja.
Just det här var så mysigt.
Ja,
eller du tar det omysiga först eller?
Nej, alltså jag tänkte bara att det lyfte spelet ytterligare en gång för mig, för att när vi fick vår experience så får man vända på sitt karaktärsblad och på baksidan så finns det som ett litet minispel där man spenderar sin experience för att nå fram till olika punkter och noder, och beroende på vilken spelare man spelar så fungerar det på lite olika sätt, men där öppnade ju verkligen den här personanpassningen och hur man vill spela sin karaktär och vad man vill satsa på och vad man vill låsa upp. Så att där tror jag det kommer ske att nästa gång vi sätter oss så tror jag att man kommer ha mer av det här jag vill ha som gör att min karaktär känns unik för mig.
Min närmaste referens där är kampanjkartan i Dorf. Mm. Men den är ju som du säger mer personifierad och mer att man får lite klistermärken som man sätter på sitt campaign sheet och så.
Ja, nej, men jag tyckte också jättemycket om slutet på dagen upplägget i det som händer när man kommer till slutet på en dag.
Kommer vi till myset nu, Kalle?
På om du och jag ser samma sak som
myset. Ja, vi får se.
Nej, men att det som hände var att man läste en entry i boken som konstaterade att men nu är dagen slut och då händer det här i tur och ordning. Och då men var det lite så här, du helar lite skada, dina permanenta skador eller dina långvariga skador, de tickar ner ett så att de kommer gå över om liksom en dag mindre än innan. Och vad heter det, alla spelare tar, i början på spelet så skapar man något som en interlude deck. Liten kortlek med saker som kommer att hända mellan dagarna.
Ja.
Och nu tog man det översta då. Man hade blivit instruerad vilket kort som skulle ligga överst i den leken. Men i övrigt så är de blandade så man inte ser vad som kommer näst. Då tar man det översta, drar det och så får man se hur din dag avslutas.
Mm.
Och jag behöver inte spoila vad som händer i slutet på dagen, men det var bara som en mysig liten scen som hade lite konsekvenser för ens karaktär. Kanske ledde till att man fick något, kanske ledde till att man blev av med något som man ville bli av med. Men också en inblick i liksom hemmalivet för den här karaktären man spelade som bidrog jättemycket till vad jag har sagt och om hur mycket jag tycker om min karaktär.
Ja, men samma. Det var väldigt snyggt gjort.
Ja, och där var ju bra att det var du som tog den här delen. För att jag hade ju spoilat hjärnet på den här. För jag tyckte också det var mysigt att det var lite time for the introvert också. Alltså det är olika på olika personer. Men att det var lite så här, vi kommer hem, vi laddar om. Och folk hade ju lite olika situationer då. Men att man fick liksom se att det här ger mig energi. Att det var, och så det här gör du när du kommer hem liksom. Det tyckte jag var väldigt mysigt.
Ja, det var det. Och en grej som också var väldigt mysigt. Och det här är någonting jag kommer att spoila. För det här är någonting man oundvikligen, blev jag det som, kommer hamna vid i slutet på första dagen. Det här kommer alla vara med om. Är att jag då som liksom karthållare, eller vad man säger, markerade ut på den här kartan som vi har, våran hemby. Att här finns den. Och spelet påminner oss om att nu är dagen slut. imorgon börjar en ny dag och den kommer börja med att ni väljer liksom en plats på kartan som ni vill utforska. Och att kom ihåg att varje dag måste inte vara liksom dödsföraktande äventyr, utan Nej. Ibland kan det vara en bra idé att stanna hemma, crafta, som då ska vara ett centralt tema i spelet, och bara ta det lugnt. Det är helt okej att göra det också, och det skapar så himla mycket positiva förväntningar för mig inför kommande spelomgångar. Att ibland när vi sätter oss och spelar kanske inte vårt huvudfokus kommer vara att jaga en actionscen, utan det kommer vara att stanna hemma, jobba på vårt konsthantverk, levela upp våra karaktärer, göra den typen av saker, och jag tycker det är så himla trevligt.
Ja, men det ser jag fram emot, för att som du är inne på, man kommer ha den här världskartan där det finns platser man kan åka på äventyr till, men sen har vi också börjat fylla på en lite mer lokal och liksom hemmakär att göra lista.
Ja, just
gå och prata med den här personen, fokusera på den här grejen. Och för min del, när jag liksom den karaktären jag spelar, jag behöver göra crafting för att uppgradera min prosthetic arm med de här nya uppgraderingarna som gör till exempel på äventyren och har nya förmågor att spendera. Så att det känns som att det finns en bra balans, och jag är väldigt sugen på att se liksom den andra delen av spelet, så att säga.
Ja, jag skulle vilja nämna det med några ord, just det här crafting-systemet, och att de har gjort ett ganska bra jobb för att särskilja de olika karaktärerna från varandra, för att vi har alla, tror jag, på våra karaktärsblad ett så här någorlunda snarlikt system för uppgraderingar, där vi använder erfarenhetspoäng och i vissa fall material för att uppgradera och låsa upp nya förmågor och kort och grejer.
Mm.
Men det händer på lite olika sätt. Eller man har lite olika runt omkring grejer. Jag kan göra den grejen att jag använder mina erfarenhetspoäng för att låsa upp nya förmågor. Men under historien, jag fick göra det en gång nu med min karaktär, så hittar jag runor. För det är lite min karaktärs specialgrej. Medans Jens och Åsa har helt andra specialgrejer som de får fippla med under spelet. Och det tyckte jag var jätteroligt. För det är med sån små minispel. Du hade någon inspirationstavla, Åsa.
Ja,
här, med klistermärken och grejer.
Ja, precis. Nu kommer jag inte ihåg vad det heter någonting när man har en sån... Ja, det heter något att man har typ inspiration
moodboard.
Moodboard, ja, men det är någonting sånt.
Något liknande. En Pinterest.
Ja,
egentligen.
Exakt. Det är
sant. Du är en influencer.
Ja och nej. Jag är också lite av en textil hoarder. Min karaktär är ju då textilkonstnär, kan man väl säga. Mm. Och jag vill säga nästan bokstavligen en spellweaver.
Så ja, du blev väldigt fokuserad av en soffa där.
Ja, precis. Sir lägger då in... Alltså spells i olika kläder och så. Så att, ja, det var ju någonstans jag hittade en soffa och bara, åh, titta på den här tygtätheten! Och gick cray cray. Det var min favoritdel i hela spelet, tror jag. Men det säger alltså inte något om spelet. Om ni tänker så här, det lät jättetrist. Då är det alltså jag som är tråkig, inte spelet.
Jag tror faktiskt att vi kanske lite på slump, men lyckades välja karaktär som passade oss väldigt bra.
Jag höll ju på att ta grodkaraktären, det hade varit helt fel.
Jo, men sen blev det ju bra.
Det löste sig, kosmos fixade biffen liksom. Mm.
Men har vi lite avrundande tankar och känslor om
ska
spelet?
Ska vi köra vår klassiker vem det passar då, innan vi avrundar lite? För jag tänker, Jens ser tom och eftertänksam, inte tom, men eftertänksam ut. Så att jag, förlåt, du ser inte tom ut, du ser full ut, det är inte heller bra. Åsa fortsätter.
Men en av de första beskrivningarna du gav av mig var ju att jag såg rund och cirkulär ut. Så jag tänker att det fortsätter bara på samma tema.
Vakant och harmoniskt.
Ja, harmonisk. Jag vill bara säga att under de omständigheterna, jag tror att du... frågade mig bara, hur skulle du beskriva mig? Vi hade så här, inte träffats jättemycket. Jag vill bara säga det. Och jag vet inte varför jag sa rund och cirkulär. Det var det konstigaste. Men jag minns att det stämmer. Förlåt. I alla fall tillbaka. Nu är du full och tom. Men i din runda cirkel. Ja. Nej, men just det. Vem du passar. Jag tänker så här. Tycker du att samarbetsspel som har en utforsknings... del, men liksom inte en deduction del. Alltså ni löser inte ett mysterium, utan ni utforskar tillsammans. Och att hela den här grejen med så här högläsning låter asmysigt. Och sen så gärna att du har en liten läggning för att det är gosigt med så här men återhämtning och PK-gos liksom. Mm. Då tänker jag att det här är perfekt för dig att sätta, och då tänker jag också sätta av en halv söndag, koka något rökigt te, ta på dig ett par mystofflor och så sitter ni och spelar det här tillsammans. Fy tusan vad gött!
Ja, men absolut. Det är nog de här liksom farhågorna eller det man behöver vara medveten om, det är spellängden och hur mycket högläsande det är.
Mm.
Men i övrigt så håller jag med. Det är liksom ett supermysigt spel. Det är en värld som jag vill utforska mer av. Och det är karaktärer som jag vill se mer av. Och jag vill också gå igenom den här uppgraderingsprocessen med den karaktären jag har valt att spela.
Ja, nej, men jag kan bara hålla med båda er. Jag är väldigt spänd på att se vad den här världen har att erbjuda. Jag tycker det verkar jättekul.
Mm.
Precis den grejen också. Att, och det kanske jag inte nämnde tillräckligt tydligt när jag pratade om det här uppgraderingssystemet då, där man lär sig med både nya förmågor och så i mitt fall nya runor. Jag är väldigt, väldigt spänd på att se vad det är jag kommer låsa upp, vad det kommer ge min karaktär för möjligheter. Jag tycker det verkar jätteroligt.
Mitt, om vi ska gå in på lite betyg, så mitt spontana första nu är 6 av 10. Det kan låta lite lågt, men det är också speglat av att jag tyckte att det här första tutorial-uppdraget, det var lite för mastigt, lite för långt, lite för liksom tungrot. Men jag tror att det kommer liksom lossna nästa gång vi sätter oss. Jag tror att det här kan, om det lever upp till de förväntningar jag sätter på spelet, så tror jag att det kommer hamna på en 8 av 10 med lite mer utrymme i dagen, med mer förståelse för vad man ger sig in i, och sen när man börjar få låsa upp och mixtra med de här olika grejerna, så förväntar jag mig att betyget kommer gå upp. Men det första liksom intrycket här var 6 av 10 med stark, vad kallas det på meteorologispråk? En prognos till... Nej, snarare tvärtom.
Klart, halvklart.
Precis, en prognos till förbättring. 10 dagars prognosen ser positiv ut.
Mm.
Ja, ska jag köra mitt betyg?
Ska vi köra ditt konstiga eller mitt ganska vanliga betyg först? Jag gör det. Nej, men jag kan kroka i Jens. Jag tycker, för jag ligger ganska nära där. Jag skulle vilja sätta det på en 7 med ungefär samma motivering. Att jag tycker nog kanske mer om det än 7, men det är för att jag vet att det här spelet kan mycket väl svänga uppåt, men det skulle lika gärna kunna svänga neråt om det här inte håller i sig.
Mm.
Liksom den här glädjen av det första partiet. Liksom, om det börjar kännas långrandigt eller om det börjar kännas samma. Så det är lite på potential, lite på liksom, vad säger man, återhållsamhet jag sätter det betyget, men ja, någon slags 7.
Och jag tror att mitt betyg faktiskt är den visuella versionen av era betyg. För att mitt betyg
är en upp- och nervänd hockeyklubba. Vilket ser ut som en 7. Eller menade du inte så?
Nej.
Jag fick den här, är det Rembrandt som gjort det här skriet?
Är det Munk?
Munk. Den fick jag i huvudet.
Men är det så ni ser era betyg?
Det är så jag ser så din jag tolkning av våra betyg.
Du sa att du skulle representera våra betyg visuellt. Jag gav en 7. En 7, vad ser det ut som? En upp- och nervänd hockeyklubba.
Lite för bokstavligt. Jag vill bara säga att det här är varför jag som är sagoberättaren i det här spelet. För jag har bevisligen det mest visuella språket, i alla fall tänket. Okay? Mitt betyg... Det är sån här klassiskt bibliotek, ni vet. Med mycket gulddelar, stora, mysiga...
Får vi höra mysiga... om Åsas privilegierade uppväxt igen?
Det är ett stort klassiskt bibliotek med mycket så här gulddetaljer, vackra klassiska träbokhyllor, såna läderlappsfotöljer, mycket mys, mycket atmosfär. Men, så för positivt, absolut. Men det finns inga böcker än. Utan jag tänker att det är de vi fyller på ju mer vi spelar.
Det kan ju vara världens sämsta bibliotek.
Det kanske... det här är ett jättefint bibliotek fyllt av böckerna du tar med dig.
Men vi kan ju bygga på det här tillsammans. Ni har ju ingen känsla för teamwork, guys. Jag tycker att ni såg av mitt betyg. Jag har, det här är i alla fall ett jättebra betyg.
Är vi anställda av det här biblioteket eller jobbar vi helt ideellt?
Vi är på väg, det facket
vet
ska...
facket om det här, det var min
facket
fråga.
Ska börja förhandla om frågorna.
Mm. Ja, men då kan vi avrunda det här avsnittet av efterspelet. Vi har spelat Artisans of the Splendid Vale och vi vill tacka våra samarbetspartner, spelföreningen Smash i Huddinge och spelbutiken Dragon's Lair på Sveavägen.
I Stockholm.
Dialektala defekter till trots.
Ja, tack så jättemycket hörni. Så syns vi nästa gång.
Det gör vi.
Ja.
Instagram 2D podd efterspelet podd, hela den grejen.
Puss på er. Efter